Det är söndag i filmstugan och för lite drygt en månad sedan skulle det här avsnittet ha släppts.
Vad hände egentligen, Filip?
Ja, vad hände, Ebbe?
Ja, låt oss säga så här att en av våra medlemmar gick och började jobba i Umeå. Hur gick det till egentligen?
Ja, men skitkastning åsido. Det är bara jag och Ebbe närvarande för det här avsnittet som handlar om filmen Dr. Strangelove och som sorgligt nog ser ut att kunna bli det sista avsnittet av filmstugan på obestämd tid i alla fall.
Men precis. På grund av att vi alla har lite problem med att komma ut med de här avsnitten så kommer vi åtminstone att lägga projekt till filmstugan på is ett tag framöver.
Precis, så det är inte säkert att det kommer tillbaka, men det är inte heller sagt i sten att det kommer vara försvunnet heller.
Låt oss säga så här, filmstugan kommer återvända. Det är bara frågan om i vilken form och när som den kommer återvända.
Ja, och vilka som kommer att infattas där.
Precis, det kanske är marsianen.
Det kanske är Ebbe och någon annan.
Kan vara, kanske Filip och typ ett gäng eskimoar. Vem vet?
Ingen vet.
Ingen vet.
Inte vi i alla fall.
Nej.
Men bortsett från de väldigt tråkiga nyheterna som vi fick bort väldigt fort, hur har din månad sett ut?
Min månad har varit ganska hektisk. Börjat jobba. Jag har... jag börjat jobba. Det var väl inte så mycket mer än det. Jag lagar mycket mer mat än jag har gjort det hela mitt liv, tror jag. Med tanke på att jag har försett mig själv med lunch varje morgon.
Det lät ju faktiskt rätt klokt, kan jag tycka.
Alltså det är inte helt fel i alla fall att ta sig mat i magen.
Mm. Nej, men jag är glad för din skull att du har fått jobb. Det är som, jag vet själv hur svårt det kan vara.
Ja.
Även om jag själv nu pluggar för tillfället, men det sitter aldrig fel att tjäna lite extra pengar helt enkelt.
Nej, men precis. Alltså det känns ju bara bra att veta att man har någonstans att gå på dagarna.
Oh, ja.
Jo.
Man glömmer som lätt bort hur fruktansvärt tråkigt det är att vara ledig i längre tid.
Det är väldigt... Det är behagligt. Men till slut så hamnar du i apati. Och apati är ju aldrig speciellt roligt.
Nej.
Per definition.
Nej, men precis. Man har liksom... Man har kört slut på sina intressen nästan lite grann.
Nej, men precis.
Och det som man blev väldigt glad av till att börja med. Och som blivit... Det har bara blivit ett måste liksom.
Gegga.
Precis. Det har blivit skräp av alltihopa.
Skräpgegga. Men hur har din månad varit då, Filip?
Jo, men den som var det rätt bra. I början var jag ganska stressig just över att vi inte kunde få ut det här avsnittet som vi skulle. Mycket då på grund av att vi har haft svårt att få ihop alla våra scheman och då således kunna komma åt studion på ett bra sätt. Nu så spelar vi inte in i samma studio som vi brukar, utan vi kör via en mic hemma i min lägenhet.
Hemma hos Filip.
Men sen när jag lärde mig att sluta oroa mig och strunta i filmstugan, Så börjar det som kännas bättre. Och sen dess har det varit riktigt bra. Och så nu känns det skitbra för någon som laddar upp igen och känner att nu kan man ta tag i Dr. Strangelove-avsnittet på riktigt och göra det så bra som det kan.
Det var väldigt visa och kloka ord och en väldigt fin insticksövergång.
Innan dess så kanske vi ska prata lite grann om hur vi har just tänkt lägga upp det här avsnittet. För först så ska vi som sagt prata om just Dr. Strangelove som vi har sett till det här avsnittet. Men bara för att slänga in lite extra om vi säger så. Så tänkte vi spela in ett segment när vi pratade om flickcharts och sånt där som vi gjorde i början av förra avsnittet var det väl. Där vi har två filmer som möts mot varandra och sådär.
Och så möts de i underbart blodigt supervåld eller dans.
Ja, och samtidigt prata lite skit om allt möjligt kan jag tänka mig. Lite grann om hur det ser ut framtidsmässigt och hur det har sett ut under tiden som jag har gjort filmstugan lite grann.
skit har ju en tendens att krypa upp ur sömmarna hur man än försöker.
Precis. Men det är så det tänker sig ut i alla fall. Så med det ska vi köra igång med vårt prat om Dr. Strangelove.
Det ska vi.
Dr. Strangelove, eller How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, släpptes 1964 och regisserades av demonregissören Stanley Kubrick.
Vilken pärla.
Den handlar om... Vad skulle vi säga att den handlar om egentligen?
Det är en väldigt svår fråga på en väldigt enkel fråga egentligen. Det handlar om liv, lust och kärnvapen skulle jag personligen säga.
Det är ju en otroligt tydlig satir om just hela kärnvapensituationen under kalla kriget. Och begreppet mutually assured destruction står ju onekligen som centerpunkt för hela narrativet.
Ja, men precis.
Om jag har förstått det hela rätt, för att det är lätt att inte förstå den här filmen, så börjar allting med att det skickas ett gängplan med atombomber mot Ryssland.
Ja, men precis. De ska ha flygövningar helt enkelt. Inget konstigt. Helt vanligt som det ska vara.
Precis. Och sen så får de, en team som är ute på den där flygövningen, så får de en bombningskod är väl?
Ja, men precis.
Ett meddelande om att hej, nu ska ni bomba skiten ur Ryssland.
Och koden säger också att ja, ni ska göra det här och ni ska inte typ vända för någonting.
Precis, det är slutgiltig order, kort och gott.
Men precis, det här är inte att ni ska göra någonting för att rädda någon. Det här ska ni göra för att hämnas, därför att ert eget land har blivit sönderbombat vid det här laget.
Mm. Man kan väl minst sagt säga att tumult uppstår. För att det är såklart, för att Ryssland har inte varit i närheten av USA. De har inte rört den fina Förenta Staterna.
Nej, däremot så har vi en viss... Brigadier General Jack Ripper, som anser att det är bäst att vi slår till först innan ryssarna tar oss.
Det finns väl något fint citat där som han säger, som är: "War is too important to leave to politicians." Men man kan inte komma undan att det är ett politiskt maktspel som står i fokus.
Filmen utspelas ju till stor del i det så kallade War Room i... Är det Pentagon?
Jag tror det.
Jag skulle tro att det är Pentagon i alla fall. Där vi har alla USA stora generaler och maktspelare, presidenten inkluderad, som ska hålla koll på den här lilla bombkatastrofen. Och det är inte mycket mer action som händer där än en man som snubblar över golvet. Det hela sker ju mest i ordform.
Precis. Men det tar ju... Jag tror att det tog tid på det här. Det tar ungefär en halvtimme innan man introduceras för The War Room. Och innan dess så utspelar sig mycket av filmen i cockpiten på ett visst flygplan som leds av piloten Major King Kong. Som är en väldigt behaglig Texas-bo är han väl, måste han vara. Ja. Cowboy, gammal hedlig, sydstatsdialekt.
Tugg tobak. När orden om att de ska bomba kommer, tar han av sig sin hjälm, plockar fram sin cowboyhatt.
Är han redo för business?
Redo för business.
Så mycket i början handlar just om deras reaktion på att få den här ordern. Och att efter att ha dubbelkollat och trippelkollat har de väl också gjort till och med. Så känner man att okej, okay, time to do this for the mother country.
Yes.
Vilket är jätteroligt, för att Ryssland är ju the mother country. De säger inte mother country i filmen, det är som bara fuck up big time där.
Ja, det gör ingenting. Det är helt okej, okay, Filip. Mm. Men det är väldigt roligt i alla fall, hela den här cockpitberättelsen. Därför att efter att filmen släpptes så blev flera av scenarbetarna och så här, arbetarna på filmen arresterade. Och anklagade för att ha stulit så här topphemlig data från de riktiga bombplanen där, som inte hade någon information släppta om dem. Så de hade gjort en perfekt replika av ett flygplan som de aldrig hade sett någonsin.
Och det är ju otroligt intressant, för de blev ganska misstänksamma för att vissa av attributmakarna hade varit inblandade i spionage heter det.
Precis.
Just för att det var så pass troget verkligheten.
Ja, men precis. Och på samma sätt, alltså det hände ju mycket underligheter kring alla Kubricks filmer, men det här är ju en av de kanske lite mer politiska sakerna som drogs upp.
Jo, men verkligen. Men som du också vet, så inga av Stanley Kubricks filmer går ju utan, de går ju inte obemärkt förbi någon lins faktiskt, praktiskt taget.
Nej, men precis. En annan lite intressant sak om bombplanet är att allas vår egen Darth Vader flyger omkring i det. James Earl Jones.
Jo, men precis. Det är väl hans första långfilmsdebut, tror jag.
Jag skulle tro det i alla fall. Väldigt ung pojke i det laget.
Oj, han hade riktigt utvecklat sin fulla röststyrka. Men när han får sina pollinjer så finns det tydligt tecken av Darth Vader.
Verkligen.
Jag måste ju faktiskt erkänna att i min dumhet så förstod inte jag att för när de filmar så filmar de utifrån pilot, som man ser piloten och han säte, och så filmar de längst bak i planet också där de som jobbar med tekniken sitter. Och jag förstod inte först att det var i samma plan. Så jag trodde att det var två olika separata cockpits. Ja, men det, som sagt, det var jag som var dum i huvudet, men
ingen fara.
Så när vet du, när piloten reste sig upp och gick bak till teknikerna, så tänkte jag nej, väl
klippfel.
Min klippfel var så här. Då kände jag bara, fan vad jag är dum i huvudet. Jag kan ingenting om flygplan.
Ja. Ja, jag vet inte, jag känner på personen att fan vad mysigt det skulle vara typ flyga till skolan i ett sånt plan. Eller till jobbet, eller någon annanstans. När du har så här små olika plan i det och du får klättra olika plan i planet. Och så får du klättra på stegar och ha det omkring. Det känns ganska mysigt.
Det är en cool miljö att filma i alla fall.
Men verkligen.
Alla klipp av planet utifrån är ju filmade så med en miniatyr mot redan förinspelat material.
Någonting som märks ganska tydligt.
De har ju inte försökt maskera det heller.
Nej, men precis.
Och det här är en kul sak att när de spelade in material över Grönland så råkade de av misstag filma en gömd militärbas, amerikansk militärbas. Så då blev återigen så blev de misstänkta för sovjetspionage. Vad ska man säga liksom?
Det flyter inte riktigt på perfekt alltså, i produktionen.
Nja, det var otur, men det är fortfarande fruktansvärt roligt ju.
Ytterst roligt.
Men just innan vi tar oss in i The War Room så får vi följa karaktären General Buck Turgeson. Som han umgås med filmens enda kvinnliga roll.
I underkläder.
Ja, men just visst är det så att han, att de ringer honom från The War Room och säger att hej, nu måste jag ha ett krismöte här.
Nej, men precis. Och han inledningsvis spenderar lite tid på toaletten. Vill helst bara ligga hem och dra över sin Playboy-modell som hon nu faktiskt är.
Mm. Men det är väl egentligen här som jag börjar tänka på vilket liksom effektfullt diskussionsregi det är. För att han är ju duktig på att Stanley Kubrick har ju fokuserat mycket på att göra stora skillnader i hur personer pratar i olika situationer. Som då när man har den här Playmode-modellen som är väldigt tillmötesgående och väldigt trevlig och väldigt så här, lugn och sansad på telefonen. Men börjar skrika mer än bara att få tag på den andra personen så fort hon ska lägga telefonen ifrån sig. Utan då är det liksom, det är en otroligt tydlig kontrast däremellan.
Nej, men verkligen, och det gäller ju mer eller mindre alla karaktärerna från deras olika dialog och volym volymlägen så att säga.
Precis. När George C. Scott, han som spelar Buck Turgeson, han blev ju rosenrasande ärligt talat på Stanley Kubrick, för att det kändes som att oavsett hur mycket han spelade över så var aldrig tillräckligt mycket överspelat.
Nej, men precis, och i flera av rollerna eller scenerna så skulle han ju bara okej, ja men alltså jag vill inte göra det här. Det här är ju dumt i huvudet. Okej, men gör det så här bara som en testgång, alltså bara värma upp så här. Mm. Och så slutade det med att Kubrick tog hans uppvärmningsscener och valde dem ändå till filmen. Låt oss säga att Hal Scott inte riktigt var nöjd i slutläget.
Kan man minst sagt säga, han har ju sagt det senare, att det här är en av de filmerna som han tycker värst om, så det är ett skådespeleri. Vilket är ganska synd, skulle jag väl säga själv, för jag tycker att det är han tillsammans med Peter Sellers är ju som briljerar.
Ja, ironiskt nog så anses det ju vara en av hans absolut bästa roller av merparten av världen, så.
Jo, ja. Men samtidigt, Harrison Ford tycker inte om Star Wars-filmerna heller, så. Bara för att man är en känd skådis betyder det att man är immun mot att vara dum i huvudet.
Påstår du just det, att Harrison Ford var dum i huvudet?
Om man inte tycker om sina roller som Han Solo, där man är lite dum i huvudet.
Ja, det kan jag hålla med om faktiskt.
Men det är klart, han har gjort en massa andra bra grejer. Fast det är klart, han gick ju också med på att göra den fjärde Indiana Jones-filmen.
Ja, oh, Money Speaks.
Money Talks.
Speaks.
Samma sak, men okej. Då har vi tagit oss in i The War Room i alla fall. Som är så vansinnigt jävla snyggt.
Det är löjligt snyggt. Det är snyggt till en överdrift. Kubrick var ju så otroligt inne i vilket bildspråk han ville ha. Han ville ha en grön duk på bordet som alla sitter runt. Därför att det ska simulera att alla är bara pokerspelare och leker med världens öde hand när de spelar det här spelet. Svartvit film. Skulle aldrig ens synas. Men nej, det skulle vara en grön duk.
Som sagt, Stanley Kubrick är en demonregissör av en anledning.
Ja. Alla sidor av All Work and No Play makes Johnny a Dullboy i Jack a Dullboy? I The Shining i alla fall. Han skrivna under flera månader. Låt oss säga att det inte är så jätteroligt att jobba för honom.
Ja, och så, men sen ska man inte komma undan att han är väldigt dedikerad till sitt eget arbete. Bara inför den här filmen så läste han upp mot 50 böcker, sägs det, om kärnvapenkrig. Bara för att komma in i tänket liksom för hur han ska lägga upp berättelsen. Berättelsen är till och med baserad på en bok som jag tror heter Red Alert eller något sånt där.
Det låter mycket möjligt.
Jo, boken heter Red Alert. Red Alert. Men boken fokuserar mycket mindre på det ironiska och det sarkastiska. Och bara, kolla vad dumt allt det här är. Utan mer på att den fokuserar på ett allvarligt sätt.
Stort bombastiskt, nu är det på allvar.
Jo, precis. Men då kan man komma undan och säga att Dr. Strangelove kanske gör det lite intressantare.
Låt oss säga mycket intressantare för att vara på den säkra sidan.
Det kan vi säga. Om man frågar random person på stan kommer man antagligen att känna till Dr. Strangelove men inte Red Alert.
Mest troligt. Sen har vi vår tredje scen som det utspelar sig på. Och det är ju den här militärbasen som hela den här lilla krisen så att säga startar från. Då vi har
Brigadier General Jack Ripper.
Och precis. Jag försökte koppla om det var han. Ja, det är ju han som sätter som sagt hela den här farsen i rullning då han ger orden att bomberna ska falla över Ryssland. Och efteråt, ja vad gör han? Han kopplar all kommunikation till sin militärbas och säger åt sina soldater att de som kommer mot oss, det är ryssar. När det egentligen är de amerikanska trupperna som bara ska se vad som händer.
Men precis, och som moralisk motpart så har man Group Captain Lionel Mandrake, som spelas av Peter Sellers då.
Ja.
Som för att vara en US Air Force-person har en väldigt tydlig engelsk brytning.
Oh, jag tror nog att det är min favoritkaraktär skulle jag nästan säga. Den är väldigt fin, väldigt lismande men ändå hjärtat på rätta plats så att säga.
Han är ju den tydliga feminina motpolen mot den övermaskulina Jack Ripper.
Precis.
Det är lite kul att påpeka att Lionel Mandrake spelas av Peter Sellers då, och han spelar även både presidenten och den
titulära.
Ja precis, Dr. Strangelove. Och det var väl så att det var väl krav för att han skulle vara med i den här filmen var att han skulle få spela minst tre karaktärer och sånt där.
Mannen tycker om att få sitt ansikte visat.
helt klart, men av en god anledning också. Det ryktas i alla fall om att nästan all hans dialog är improviserad.
Han är ju utan tvekan en av de absolut bästa skådespelarna vi har haft.
Oh ja, utan tvekan. Nej, men som du säger, på den där militärbasen, det är väldigt tre olika platser och situationer som man får se den här berättelsen ur.
Ja, men precis. Och det är väldigt, dynamiken blir ju väldigt intressant, och kontrasterna som vi redan har sagt tidigare vad gäller dialogen, de spiller ju över i bildspråket och framförallt då i handlingen också. Då vi får ju mer som tre segment också, alla berörda av varandra, men ändå som i ett eget litet universum vid sidan om den stora bilden.
Precis, för det blir väl så att i och med att de aktiverar den här koden i, eller strategin i flygplanen, så kopplar de bort radion också.
Ja, men precis.
För att de inte ska kunna bli avbrutna av någonting.
Ja.
Så som du säger, alla tre påverkas av varandra men är helt inslutna i sig själva.
Precis, allting, ingen av de andra polerna kan egentligen påverka hur det slutar i de andra. Däremot så påverkar de ju utkomsten ändå genom att sätta bollen i rullning.
Ja, på ett konstigt sätt.
Kommandot går från militärbasen till planet som sätter igång kaoset i krigsrummet, som i sin tur ska stoppa planet genom att stoppa militärbasen för att få abortkoden jada jada därifrån, som i sin tur skickar tillbaka dit och så stoppar det planet.
Men, och som du säger, men i slutändan så märker man ju att allt eftersom filmen går så blir de ju mer och mer desperata att försöka få kontakt med varandra.
Ja, men precis.
Och det är faktiskt, det blir ett väldigt intressant som vågspel där, för hur det går när man i början alla liksom så här aktivt kopplar bort sig själva, förutom The War Room då, som alltid försöker få kontakt med folk och medla och försöker förhindra saker och ting. Medan de andra två liksom slav själva och är liksom fast i det de ska göra. Och det, i alla tre faserna så finns det ju en tydlig huvudkaraktär, om man säger så. Så var ju just när Major King Kong, som är piloten, som är i planet då, sen har vi ju Buck Turgeson i War Room och Jack Ripper på militärbasen.
Ja. Yeah.
Eller eller ska man säga att Lionel Mandrake är huvudpersonen på militärbasen?
Ja, mer så än Jack Ripper, men de har ju ett, det är ju samspelet mellan dem snarare kanske.
Precis, det är de som är de drivande karaktärerna.
Ingen av dem är ju mycket i scener utan den andra förrän i slutet när det uppdagas. Golfklubbor flyger och ett maskingevär kommer fram i alla fall.
Mm.
Och ett badrum stängs. Det är bra i alla fall.
Jo, men verkligen.
Ja, men då efter att de här tre faserna är igång, alla bollarna är i rullning, då börjar man kanske tänka så här, ja, säg en timme in i filmen. Varför har den här filmen den titeln den har? Och lite vilseledande så kommer ju faktiskt karaktären Dr. Strangelove inrullande i sin rullstol sen i The War Room.
Men verkligen. Och så, nej, verkligen där.
Det är mitt ord, eller mina ord.
Nej, verkligen inte. Nej, men som sagt, Dr. Strangelove introduceras och han är väl överhuvud för vapenresearchen för amerikanska.
En gammal tysk vetenskapsman som har flytt andra världskriget och deserterat.
I guess.
Heter det så på svenska?
Jo, men det finns, man kan säga att man deserterar.
Ja, deserterar. Han deserterade till den amerikanska sidan för att undvika att bli mördad.
Men vi har en karaktär till som är viktigare att introducera som kommer innan det här. Och det är att den amerikanska presidenten ringer den ryska
ambassaden.
Ambassaden är det väl. Pratar med deras överhuvud. Och sen så kommer, eller just det kommer en rysk ambassadman kommer in i War Room.
Alexei de Sadevsky.
Mm. Men och han är ju otroligt viktig bara för att då introducerar de. Det är hans framförande av ryssarnas försvar som gör att Dr. Strangelove introduceras. För det är nämligen så att ryssarna har en Doomsday device som är precis lika, oj det här har jag inte tänkt på tidigare, men allting är ju så otroligt bestämt. Det finns en trigger och så fort den är igång finns det inget man kan göra åt den. Och just det är med den här doomsday-devicen. För om den aktiveras, för den aktiveras väl när Ryssland blir anfallna.
Ja, då dör hela världen därför att då kommer den bomba allting.
Men precis, men visst är det så att den aktiveras när ryssarna blir anfallna.
Precis.
Så den är automatiserad trigger så fort de blir bombade eller vad de blir. Och det finns inget sätt att slå av den, utan den kommer att spränga allt. Och om man försöker desarmera den, så spränger den allt. Så då, och det är ju med det som de kallar in vapenexperten Dr. Strangelove för att verkligen så här kunna komma fram till, förklara och liksom, är det möjligt att det finns en sån här doomsday device? Och varför känner vi inte till den?
Viktigast, vad ska vi göra ifall att den går av?
Precis. Och man kan väl säga att det är ganska tydligt att den här Dr. Strangelove har en lite sociopatisk sida.
Låt oss säga en något sexualiserad syn på kärnvapen också.
Att den här filmen har en sexualiserad syn på allt, skulle jag säga.
Det skulle jag också säga. Dock skulle jag påstå att Dr. Strangelove med sin fantomkontrollerade heil och runkhand ligger nog där i toppen på sexualiseringen.
Det blir ju i alla fall som absolut tydligast där. Om man, när jag såg filmen första gången, för jag har hunnit se den två gånger nu under tiden som vi tog paus, så första gången så tänkte inte jag på alla subtila symboliska grejer som finns i den. Men efter att ha läst en väldigt bra bloggtext som jag också kommer att länka till i blogginlägget för det här avsnittet, så fick du upp ögonen för filmen på ett helt annat sätt. Så när jag såg den för andra gången så blev det en helt annan grej.
Vi har cigarrer som representerar penisar, vi har
att de som är så tydligt övermaskuliniserade är mycket, mycket mer benägna att dra vapen till exempel, som är i sig väldigt
falliska.
Jo, precis. Och att de karaktärerna som kanske är mindre konfliktbenägna,
väldigt kvinnliga i sig, vi ska...
Det som tar, de, om vi har Lionel Mandrake då, att han är ovan med att använda vapen, han är lite rädd för det. Och att han är, de är lite mindre, vad ska man säga?
På.
Precis. Och ett annat väldigt tydligt, en symbolisk sak som även om jag riktigt skulle kunna tänka mig nu efterhand heller om jag inte hade läst det i bloggserien, är ju att det dyker upp tuggummin hela tiden i filmen. Och det är så att nästan alltid så röker någon av de här manliga männen en cigarett eller en cigarr. Men när Buck Turgeson kommer in i The War Room så får han inte röka längre, för det är tydligen en non-smoking area, antar jag. Och då är det så att du börjar tugga tuggummi direkt istället. Och då kan man ju se det att först och främst, tuggummi är ett ganska vanligt knep om man vill undvika att röka liksom. Så då står just den här bloggtexten det att då kan det ses som att om att få röka är en symbol för att ha sex, så är att tugga tuggummi en symbol för att runka istället. Kom inte från mig, det kom från bloggtexten. Men det är ett intressant synsätt i alla fall.
Mm, helt klart. Faktumet att hela filmen är centrerad runt stora avlångspetsiga bomber kan man ju kanske påstå som exploderar i en, låt oss säga, orgasmisk final. Kan man ju påstå är ganska övertydligt.
Ja, men om vi bara tar de första minuterna av filmen till exempel, efter varningstexterna som säger att the US Air Force would like to announce that they will never come to this point of bla bla bla. Att med andra ord, det som händer i filmen kommer aldrig kunna hända, så alla kan vara jättelugna. Men hur som helst, direkt efter det så kom vi in i väldigt lugn, väldigt harmonisk musik, satta till bilder av två flygplan
som tankar mitt i luften, slang emellan och allting.
Om ni vet hur det ser ut när flygplan tankar, så förstår ni vad vi menar här. Om ni inte vet det, kolla upp det, det är intressant.
Väldigt intressant. Och väldigt erotiskt till rätt musik.
Mm, men liksom rent tekniskt så är det ju faktiskt skitcoolt hur det fungerar.
Ja, shit. Du flyger upp ett plan med skitmycket bränsle. Så kan du pumpa över den bränslet till ett annat plan. Så kan du flyga typ för evigt.
Mm. Det är skitcoolt.
Det är rätt ballt alltså.
Men det ska inte vi gå in på, för vi är inte
flygplanstekniker.
Precis.
Det vore ganska coolt att vara flygplanstekniker, Luck. Bra betalt.
Men bortsett från den symboliken så finns ju jättemycket att läsa in i den här filmen. Mycket mer än vad både jag och du har hunnit med under de gångerna som vi har sett filmen. Och jag antar att den är i samma liga som till exempel Fight Club, att man ser någonting nytt varje gång. Och den här filmen, till skillnad från många andra, är ju en film som man gärna ser om. Om man är på rätt humör, såklart. Det är för att den är ju delightful att titta på, ärligt talat.
Den är ju väldigt lättsam i sitt språk, samtidigt som den är väldigt raffinerad. Det är ju väldigt mycket stora, alltså avancerade, bombastiska ord som kastas omkring. Men de gör så på ett väldigt lättsamt och väldigt lekfullt sätt ändå. Speciellt i samspelet mellan alla karaktärerna. Vi har telefonsamtalen mellan presidenten och den ryska presidenten i form av ett gammalt käbblande kärlekspar. Don't you say that you're more sorry than I am. I'm equally capable of being sorry.
Det är faktiskt jätte, jättefint, tycker jag. Och det var väl... Det är faktiskt skitroligt, tycker jag. Det, för att det drar ner... Det är världspolitiken på en sån vardaglig nivå. Och då blir det liksom, som du säger i liknelsen med pokerbordet, det är bara människor som leker med världens öde. Och som du sa i det exempel du tog, det var ju verkligen sån här you hang up, no you hang up, no you hang up, no you hang up situation.
Ja. Och även Mandrakes diskussioner med Buck Turgeson, jag menar Jack Ripper, ursäkta mig. Det är väldigt allvarligt, men samtidigt så otroligt löjeväckande i sitt innehåll. Att trots att det handlar om och tar upp, jag menar mer eller mindre världens öde, så är det så otroligt lättsamt i sitt innehåll att det blir väldigt... Det är avslappnande att lyssna på, helt enkelt.
Jo, det är absolut så. Men bara det faktum att när under tiden som Mandrake och Jack Ripper är under beskjutning av deras amerikanska soldater, så håller Jack Ripper, då tycker jag inte det är rätt tillfälle att ta upp och hålla en monolog om varför han inte dricker kranvatten utan bara dricker regnvatten eller destillerat vatten på grund av fluoridation, som är att de har fluor i vattnet, kort och gott, för att det är hälsosamt i rätt mängder. Men det var jättemycket prat, diskussioner om att det skulle vara mind control och sådana saker kopplat till det där. Det var en jättestor grej på typ 60-talet och 70-talet.
Vi var inte födda då, men vi har hört talas om det.
Ja, det är det som är så fint med internet.
Ja.
Vadå historieböcker?
Vad är det här? Nine gag, klick! Förlåt, jag vet att du inte tycker om nine gag.
Jag tycker... man läser inte mycket om fluoridation-katastrofen på nine gag, oavsett vad man tycker om den hemsidan, men fine.
Fine. Jag tog bara ett exempel på dum internet.
Internet är inte dumt.
I can have cheeseburgers. Katter. Fint.
Våran generationskultur har gått rakt ner i botten. Bara...
Cats?
Cats with invisible bicycles. Vart har vi tagit vägen? Vart har vi sett fel?
Vad är det för någonting? Jag har inte sett några sådana bilder. Cats with invisible bicycles.
Nej, men det är bara sådana här.
Är de fina?
Nej, men det är bara det att de har tagit en bild på en katt som gör någonting roligt i luften. Så har de bara lagt på bilden. Invisible bicycle! För det ser ut som att den rider på en invisible bicycle. Men egentligen så gör ni inte. Det är bara en jävla katt som har blivit skrämd.
Det är fint med katter hur som helst.
Har du sett Birds with Arms?
Nej.
Det är det roligaste som finns.
Drömt det snabbt.
Okej, nu så kommer ni att höra lite klick och lite knapp. För nu ska jag söka på Birds with Arms.
Birds
with... With arms.
Birds with arms.
Här.
This is fan vad hård. This is delightful.
Det här är bra radio, känner jag.
Helt klart. Varför slog det här igen? Det är lite grann som där, enough internet for today. När de splicer ihop olika djur med varandra.
Ja, det vet jag inte, men jag vet vad jag menar, men det finns en otroligt stor subreddit med bara birds with arms. Det är skitroligt, jag kanske lägger upp en länk till det också i bloggenläget, jag vet inte.
Kanske.
Men ska vi fortsätta prata om filmen?
Nej, vi har...
Nej, men de kommer ju mer och mer in på och förstår att det är oundvikligt så som det ser ut, för att de har ju haft kontakt med Ryssland och det är väl alla flygplan utom ett som har blivit nedskjutna.
Precis, och det är
för att de har gett bort deras koordinater och sånt där för att de ska kunna bli nedskjutna.
Ja. De som inte har blivit återkallade, de blir nedskjutna, förutom då King Kongs plan som...
De blir träffade.
Precis, de blir skadeskjutna, de förlorar bränsle, vilket ännu mer bara visar att det här är en reses uppdrag de är på.
Oh ja, och de har ju ett satt mål. Men de förstår ju allt eftersom att de kommer inte att kunna ta sig till det målet, men att de kan nå andra delmål istället. Så jag tänker, ja men då svänger vi dit så får vi bomba någonting i alla fall. Och det är ju bra tänkt av dem. Det är inte så jävla bra tänkt för dem i War Room, för att då blir det så att de säger åt ryssarna, men alltså de ska flyga hit, så om ni patrullerar det här luftområdet så kommer ni inte kunna missa dem. Och det är bra tänkt av dem, men King Kongs plan kommer inte att vara där.
King Kongs plan ska bomba den polska horan, eller vad heter det? Det är såhär, någonting med prostitution i namnet, tror jag. Återigen bara för att förstärka sexualiteten i filmen.
Ja, och sen, om det ska vara sånt, de får ju som ett nödpaket som de ska kunna överleva med. Och där i finns det tuggummi, bara för att gå tillbaka till den liknelsen. Nylonstrumpor, det är kondomer och
läppstift
och så lite andra såna här grejer.
Allting väldigt pikärt vad gäller överlevnad.
Så det är så mycket symbolik i den här filmen att jag bara inte orkar med.
Alltså, kan inte prata om något annat än symbolik nu, Filip? Till exempel jag vet inte riktigt. Kan vi prata om typ hur jävla snygg den här filmen är?
Okej.
Den är jättesnygg i alla fall.
Ja, den är snygg. Ja, då går vi vidare på nästa sak. Nej, men det är faktiskt skitsnygga miljöer och rekvisita grejer och allt sånt där. Allting är skitsnyggt.
Verkligen. Nej, men som tillbaka kopplat till det gröna pokerbordet. Det var ju så mycket, löjligt mycket detaljer som lades ner i sådana saker som inte ens någonsin skulle synas.
Mm, precis. Men liksom bara att man har en jättestor världskarta, om man säger så, på väggen bakanför bordet i The War Room, som lyses upp med ljusdioder och sånt där. Och det var så fruktansvärt mycket problem att få det där att funka som det skulle.
Började brinna, det kortslöts.
Men i slutändan så ser det ju skitbra ut.
Ja, verkligen.
Det är så här retrofuturistiskt, I guess.
Den bästa sorten.
För att slänga in jättefina och asjobbiga ord.
Jag är Filip, jag är pretentiös.
Oj, vad jobbig jag kommer vara i avsnittet. Men vansinnigt snyggt. Och sen så finns det ett långbord med massa mat i The War Room, som egentligen inte har, i slutgiltiga produkten har det ingen betydelse att den ska vara där, utan den fanns där för att i slutet skulle det vara ett jättestort pajkastningskrig i The War Room, för att bara göra allting jättedumt och på slutet. Men det klipptes ju bort för att det blev
slapstick.
Det blev ju inte satir, utan det blev ju fars. Och så jag tycker att det var ett smart drag att strunta i det slutet. Men då hade de ju redan filmat de scenerna som de har med det där långbordet, så då kunde de inte liksom ignorera det.
Nej, men precis.
Men liksom, det funkar ju ändå. Det, på något konstigt sätt så är det inte konstigt att det finns ett långbord.
Jag kan ju tänka mig att det skulle finnas en buffé där. Varför ska inte alla generalerna kunna gå och äta under tiden? Det makes sense in a weird kind of way.
Alltså det är ju logiskt inom filmens ramar.
Precis.
Men hade det varit i verkligheten så hade jag kanske ifrågasatt varför de har ett långbord med en buffé.
Det talar ju USA i och för sig. Jag skulle inte ifrågasätta det. I guess. Vi har redan nämnt hur otroligt snyggt flygplanet är. Men jag kan ju poängtera det igen. Fy fan vad snyggt det flygplanet är. I alla fall invändigt i form av en kuliss. Därför att det känns ju verkligen, det känns kulissigt på ett sätt. Men det känns ju ändå väldigt mycket som att okej, ni är i ett flygplan. Det känns inte som, det är inte som Plan 9 from Outer Space när man ser att okej, det är bara ett kartong och ett skynke bakom alltså.
Nej, men det ser ut som du säger, det ser ut som ett riktigt flygplan och det är så klaustrofobiskt som det är. Och alla tekniker ser verkligen intryckta in bland alla sina verktyg och knappar och rattar och allt vad det är. Så det ser verkligen ut som, det ser ut som ett fungerande flygplan.
Ja, men precis. Och det är så charmigt också att perioden är i ära så sitter de ju med penna och blyerts och papper alltså, och gör de flesta av sina beräkningar istället för att ta någon sorts datorkraft. Vilket bara ännu mer ger en lite mer rustika bombplans trånga, nu sitter vi alla i ett litet så här plåtburks flygande vapen bombplan.
Mm. Som du säger, plåtburk tror jag. Det låter ju lite väl
krasst. Ubåtigt kanske.
Nej, men alltså liksom att ur moderna ögon så ser det väldigt primitivt ut. Nu får vi komma ihåg att den första månlandningen hade ju en mindre datorkraft än vad som finns i min miniräknare.
Mm, precis. Och shit, vi tog oss till månen så.
Precis. Så tänk på det nästa gång ni sitter vid er dator och tycker att den är långsam.
Ifall NASA hade haft den datorkraften så hade vi varit på månen cirka 90. Alltså 1890. Det var skämtet. Var, you know. Ja.
Ja. Men det här är lite intressant när just när det kom till NASAs grejer, när det kom det som ska upp i rymden och sånt där. Det var ju bara för några år sedan som de bytte bort Commodore-datorerna från början av 90-talet för att de måste vara säkra på att ingenting kan gå fel med dem. För det finns inga pengar till att någonting kan gå fel. Och behöver man inte mer än en gammal Commodore-dator från början av 90-talet för att göra det man ska, då byter man inte ut den. Och ska de köra Windows XP i rymden, de skulle krascha innan de ens hade lämnat atmosfären.
Tänk dig Vista i rymden. Det kan jag märka nu under mitt jobb. Det är lite kul att se mjukvaran som vi jobbar i, som är ganska ny och som uppdateras. Och sen har vi vissa av de här programmen som fungerade när de kom ut, typ i början på 80-talet. Och de fungerade, så det gjorde de aldrig någonting med det. Så vi har vissa program som vi jobbar med, där det mer eller mindre bara är typ en konsol, och sen är det så primitiv text du bara kan se. Och du kan bokstavligt talat inte klicka på någonting, därför att musen var typ inte uppfunnen när programmet skrevs. Det är underbart charmigt.
Det är tecken på hur bra datorer kan vara. Jag har det här kommer att ta skitdumt. Jag har suttit och pysslat med en Windows 98-dator i helgen, och det är så fantastiskt hur om man kör det på en modernare, lite kraftigare dator. Ingenting har någon startup time. Man trycker på en knapp, sen funkar det. Så liksom, använd ni senast Excel. Det kommer ta 30 sekunder att få igång den jävla datorn. Och då kommer inte ens alla plugins vara installerade. Trycker man på en ikon i Windows 98. Det kommer vara öppet innan du ens klickar färdigt.
Shit.
Nya datorer, vad är det för skit?
Bakgrundsprocesser, vad är det för något? I don't know.
Oj, vem behöver mer än 16-bits färger?
Vem behöver processorkraft? Som sagt, vi tog oss till månen på det. Och mindre.
Oh ja. Och från månen och datakraft så var vi på flygplanet och plåtburk.
Åh, det var snyggt! Ja, det var det. Utöver det känns ju som att skådespelarna faktiskt sitter där och gör sitt jobb. James Earl Jones är väl navigatör, tror jag?
Jag tror det.
Det känns som att han gör sitt jobb.
Han har koll på vars plan är på väg.
Men precis, sen har vi radioingenjören, radioteknikern som sitter där med sin penna och papper och dekodar vad de får för order.
Och så har vi han som något mattesnille där som räknar ut bränsleförlusten och vart den kan ta sig.
Det är andra piloten, tror jag.
Ja,
det och sen har vi okej, King Kong kanske inte riktigt känns som den ultimata piloten som du vill ha bakom spakarna. Men han ju brinner ju för sin sak. Och det översätts väldigt bra i bildspråk.
Han är ju 60-talets motsvarighet på den amerikanska cowboyen. Och det gör de ju ganska tydligt.
Mm-hmm. Hatt och allt.
Hatt och allt. Nej, men som sagt, alltså, de gör ju så att King Kong är den här personen som verkligen brinner för det han gör. Och för sin stolthet och allt bla 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 som han gör. Jag vet inte, jag på väg med.
Let's get these commies.
Ja, ungefär allt kan så. Och det blir... Det är en snygg dynamik. Ja.
Och i en film där alla karaktärerna antingen har uniformer eller bara rakt upp och ner kostymer, så är det ju så otroligt uppfriskande att se honom i sin hatt. Då han är den enda som bryter verkligen mallen, med undantag för vår underklädesmodell i början. Playboy.
Men man kommer ju till den punkten i filmen där i slutändan så är den enda personen som har någon makt över situationen är ju King Kong. För att det är hans beslut och hans agerande som gör så att filmen går som den gör. För att egentligen efter att de har fått sin order, så är det som händer i War Room och det som händer på militärbasen, det påverkar egentligen inte ut det slutgiltiga resultatet, menar att den bombades här istället för där.
Precis. Oavsett vad de hade gjort så hade de ju aldrig kunnat förhindra vad som händer.
Precis.
När kulan var i rullning så fanns det ingenting som kunde stoppa den, annat än ryssarna och deras missil som de inte lyckades spränga planet med.
Precis. Så om man kollar på det sättet, det synpunkten, så det mesta som händer i filmen är rent sagt meningslöst för utgången.
Jag skulle nog säga att det var nog ganska tilltänkt, skulle jag tro.
Ja, det betyder inte alls. Men som sagt, det är inte så att alla tänkt på det när de ser filmen.
Jag tänkte inte på det förrän vi pratade om det nu, så.
Mm. Inte jag heller, jag kommer på det.
Ja, men det var ju bra påkommet, därför att det stämmer ju verkligen att när väl bomben är igång så är det väl det som till stor del är så fasansfullt med det, att det finns ingenting du kan göra för att stoppa det.
Nej, alla bromsar bara borta.
Mm, precis.
Men sen så är det ju så att hade de blivit träffade med missilen på ett bättre sätt, så hade filmen varit slut.
Ja, men precis. Då hade det inte varit någon bomb. Då hade det blivit...
Jag hade det sprängts i luften.
Ja, inte nödvändigtvis det ens.
Nej.
Jag vet inte riktigt hur bomber fungerar.
Alltså, jag vet inte heller. Men med tanke på att när man... Spoilers för slutet av Dr. Strange, när de slutar bombar Ryssland, så är det så att den explodes on impact.
Mm.
Och som sagt, jag vet inte heller hur de bomberna är uppbyggda, men om vi teoretiskt och hypotetiskt, inte teoretiskt, vi hypotetiskt säger att bomben skulle sprängas vid impact, så skulle den ju sprängas av att bli träffad av en missil också.
Förutsatt att det inte är så att det är en primer i spetsen på bomben som just den måste bli träffad så att den trycks in och på så vis omtänder tändhatten.
I och för sig.
Jag vet som sagt inte hur kärnvapen är uppbyggda, eller i alla fall inte...
Okej, hur som helst, det jag vill komma till är att om den skulle explodera i luften, så en bomb som sprängs ovanför mark är ju många gånger farligare.
Precis.
Än en som sprängs på marken, just för att det blir en helt annan energiutveckling.
Precis, det blir ju en, först och främst en stor EMP av den. All elektronik slås ut i området och det är ett stort område som drabbas av en kärnvapen bestyckad missil. Och hej, någon som har hört talas om nukleärt nedfall, alltså. Vi drabbades av den när Tjernobyl flög i luften. Vi kunde inte käka älg på typ ett årtionde.
Det är vansinniga krafter vi jobbar med.
Verkligen.
Jag kommer inte ihåg vilken president det var som sa det, men i samband med kärnvapentesterna så finns det otroligt kända citatet "We're all bastards."
Yes.
Ingen mer, och det är så sant.
Det vore väldigt fint om vi kunde lägga in en som så här cameo från Plan 9 from Outer Space och deras bombtal därifrån i Dr. Strangelove. First came the hand grenade, primitive, som slutade med the hydrogen bomb, och så här. Then they would come up with the bomb, that could ignite the air itself. It would detonate the sun. Och sen så sprängs hela universumet.
Jag vet vad jag ska göra?
Vad?
Jag ska söka upp det talet och klippa in det avsnittet.
Gör det. För det är ett väldigt bra tal. Och det passar nog in här faktiskt.
All you of Earth are idiots. Now you just hold on, Buster.
No, you hold on.
First was your firecracker. A harmless explosive. Then your hand grenade. They began to kill your own people a few at a time. Then the bomb. Then a larger bomb. Many people are killed at one time. Then your scientists stumbled upon the atom bomb. Split the atom. Then the hydrogen bomb, where you actually explode the air itself. Now you can bring the total destruction of the entire universe served by our sun. The only explosion left is the solar night.
Här försvann sorgligt nog lite material, så det blir ett jump cut här, men det får ni leva med. Och vad ska man säga?
Alla generalerna blir ganska positivt inställda till planen.
Jo, det känns som att ja, men det här med att världen går under, det är inte så hemskt i alla fall. Och han säger det att Dr. Strange säger det, ja, men inom 100 år så borde vi kunna bo på ytan igen. Men så skulle det inte vara, men så tänker jag, men 100 år nere i gruvorna, det kan jag ju väl klara av. Det är nog inte med. För i samma stund som Dr. Strangelove får sitt slutgiltiga anfall, om man säger så.
Sitt klimax.
Han reser sig ur sin rullstol och saluterar och börjar skrika mot sin fyrer. Och bomben faller.
Det är så vackert. Och sen så klipper vi in ett underbart, spektakulärt montage av alla kärnvapentestningar fram till den punkten som har fångats på film.
Med den väldigt vackra och passande We'll Meet Again i bakgrunden.
Ja. Och just det sista uttrycket vi har av Dr. Strangelove saluterande sin Führer, det blir som så passande därför att det var ju många som trodde att andra världskriget och det nazistiska riket skulle vara slutet för världen. Och då slutade under en salut till Führern själv. Som i det här fallet då är presidenten, då den amerikanska presidenten tituleras Führer av Dr. Strangelove vid flertalet tillfällen under filmen.
Av misstag visserligen.
Sant. Han har lite problem med att hålla isär tidigare mustaschbeklädda män och nuvarande presidenter, vilket vi alla kanske har haft genom årens gång.
Han blir lite lätt uppspelt, om vi säger så.
Oh, sexual innuendos.
Symbolik.
Verkligen.
Symbolik överallt.
Allt.
När filmen är så djup.
Ja. Men, ja, oh, shit alltså. Sen har vi ju Mandrake. Okej, Jack Ripper, jag nämnde tidigare ett badrum i all hast där. Jack Ripper, död badrum. Så kommer ju armén instormande och stoppar vad som nu händer. Mandrake försöker ju kontakta The War Room och ge dem koderna för att stoppa planet. Eller kontakta planet då.
Mm. För att visst var det så att Jack Ripper, han var den enda som hade de emergency codes för att kunna...
Precis, och i sitt vattental om fluoridation så släppte han som små ledtrådar till vilken den koden var, och då lyckades Mandrake knäcka den. Så under tiden som han ska kommunicera med The War Room så stormar de ju in och stoppar honom, och till slut lyckas han övertala den här soldaten han är med att okej, jag måste låna telefonen. Men fasen, de har ju inga mynt. Och det är ju en telefonkiosk då. Så vad gör de? De ska skjuta sönder en läskautomat för att stjäla mynt ur den. Ja, då sprutar ut läsk i ansiktet på soldaten och skjuter sönder den. I en geyser av ytterligare symbolik utan dess like. Och subtil symbolik för den delen.
Subtilitet i den här filmen. Nyckelord. Men det finns någonting fantastiskt med symbolik som verkligen inte försöker vara obskyr heller. För den är väldigt upfront med med symboliken som sagt. För att även om man inte plockar upp det första gången, så fort man får tanken planterad i huvudet så ser man det överallt.
Det är som de flesta andra planteringar. Men i det här fallet så finns det ju faktiskt saker här, så du behöver ju inte riktigt leta efter det.
Nej, som sagt, man behöver bara idén.
Mm. Det är som, har du sett The Number 23 med Jim Carrey?
Nej.
Hela filmen bygger på tanken att okej, om du, det är en konspiration, siffran 23 finns överallt, då ser du siffran 23 överallt.
Mm.
Lite skillnad då, det är matematisk, jag menar, det är en siffra liksom. Du kan ju addera och multiplicera och göra hur du vill, så kommer du få fram det. Här är ju faktiskt faktiska saker.
Mm.
Riktigt, alltså det är en mening med det.
Jo. Nej, men när du säger, men om man får veta vad 23 är, så kommer man se 23 överallt.
Precis.
Vi har nog alla haft en upplevelse med specifika låtar till exempel. Att man hokus pokus, så har man koll på en låt, och sen så känns det som att man hittar den överallt.
Mm.
Även fast den fanns lika mycket tidigare, men man tänkte bara inte på det för man inte visste vad det var. Intressant, det var det.
Intressanta saker med Filip. På den nya timeslotten där... vad heter det tidigare segmentet?
Super fun trivia time.
Super fun trivia time! Har vi någon med super fun trivia time?
Alltså, jag ska kolla lite snabbt här.
Vi borde ha en super fun trivia time.
Du, uppehåll publiken.
Jag personligen så anser ju att min favoritscen i hela filmen, med undantag för Dr. Strange Love-scenerna och käbblet över telefon mellan presidenterna, är när doktor, han är en general, när Buck Turgeson, han vandrar omkring i The War Room och så här väldigt upprörd och pratar, hux flux så ramlar han bara, gör en kullerbytta, reser sig upp igen, fortsätter prata. Det var helt improviserat, eller snarare, han ramlade och fortsatte skådespela. Det var otroligt out of place, men samtidigt så otroligt in place med tanke på filmen.
Jag har hittat super fun trivia.
Super fun trivia time!
Det är inte så jättespännande, men man kan se på en kodbok som de använder i flygplanet att filmen utspelar sig den 13 september 1963. Det finns säkert någon jättebra anledning till varför det är just det här datumet, men inte något som jag vet.
Det var ju inte alls så mycket speciellt roligt, tror jag.
Nej, men det är inte så kul, för att det fortfarande finns ett datum fast en...
Ah.
För att filmen spelar sig inte in 63. Så det är fortfarande så att de har sagt att det här ska vara det här datumet.
That's true.
Och sen så när Dr. Strangelove introduceras, så är det väl Buck Turgeson som frågar någon annan i The War Room. Och jag citerar dem: Strangelove, what is that, German? Och så får han svaret: he changed his name. It was originally... Mörkvärdlig Lieben. Vilket betyder märklig kärlek då, eller strange love, fast på tyska. Så hans tyska namn var samma sak som hans engelska namn, fast på tyska.
Det är väldigt fint.
Det är bara en sån här snygg liten grej. För att mörkvärdlig Lieben...
Mörkvärdlig Lieben.
Det är klart att de som tittar på filmen kommer inte att tänka på vad han säger. Han kunde säga vad som helst. Han kunde säga... Och de hade fortfarande fått ut samma sak ungefär.
Ja. Yeah. Det är ju faktiskt en av de kanske absolut största symboliska symbolerna i hela filmen, själva titeln. För karaktären Dr. Strangelove är ju inte av tillräckligt stor vikt för att namnge hela den här filmen. Däremot samspelet mellan USA och Ryssland, där har vi den ultimata av konstiga kärlekar. Strangelove.
Men ska vi avsluta lite grann då och prata lite grann om vad vi tyckte på det stora hela? Bara lite kort.
Yeah. Jag nämnde min favoritscen vad gällde när han snubblade. Har du någon personlig palla bland scenerna?
Du pratade om den där scenen när han försöker ringa presidenten. Det tycker jag är en väldigt rolig scen, en väldigt bra scen. Just för att det blir så absurt allting. För att i vilken annan film som helst så är det självklart att han hade haft tillräckligt med småmynt. Men nu är det så att det är inte det att han inte har några småmynt alls, utan det är att han inte är tillräckligt. Så han kan ringa växeln och försöka få kontakt med presidenten. Men han upptäcker allt eftersom att nej, okej, jag har inte råd med det här. Kan du göra det till ett sånt här samtal istället? Som ett billigare samtal då. Men oavsett vad så kommer han kommer aldrig fram liksom.
Symbolism!
Nu var det du som sa det, inte jag. Nej, men jag tycker att det är en fin scen, för att det blir så ofilmiskt, om man säger så.
Absurdist comedy.
Men precis, för att då har de äntligen kommit till en punkt där det kan gå bra för dem. Och så är det så här,
liten sak som att de inte...
Lite till!
Liten detalj!
Att de inte har tillräckligt små mynt för att kunna betala samtalet till presidenten.
Och därför räddas inte världen.
Precis.
Eller ja, den skulle inte ha räddats ändå. Men för allt vad de vet så hade det ju kunnat rädda världen.
Precis. Nej, men det är nog den scenen som jag tar med mig från filmen till senare. Bara för att liksom... jag tycker att det är en bra scen. Den säger mycket genom att göra lite.
Det är en bra scen. Ja, men vad säger du? Ska vi dra lite summa summarum?
Självklart.
Summan av kardemumman. Fåglarna i fågelholken sammanslagna till en stor xenomorfisk massa.
Det var nästan allitterationsmässigt där.
Var det det?
Jag vet inte, jag tyckte det i alla fall. Jag vet inte, jag lyssnade bara med ett halvt öre för jag tänkte på någonting annat.
Tack.
Nej, men Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. En klassiker utan dess like. 8,4 stjärnor på IMDb som...
Certified Fresh på Rotten Tomatoes, kan jag lova dig också.
Vansinnigt bra film.
Helt klart. En av Kubricks bästa, om än inte hans bästa, men let's face it.
Rivaliseras bara av A Clockwork Orange, skulle jag säga.
Jag personligen värderar ju Full Metal Jacket väldigt högt också.
Jag har inte sett den, så jag kan inte uttrycka om det.
7000 bra också. Men den är inte nödvändigtvis bättre än Dr. Strangelove.
Nej, men det är Stanley Kubrick tills dessa. Så har du inte sett den här filmen, så tycker jag att det var ganska dumt av dig att lyssna på det avsnittet. Men du borde se den i alla fall.
Precis. Retroaktivt kan man säga, gå och se den här filmen innan ni lyssnar på det här avsnittet.
Mind blown. Men om ni har sett filmen, så sätt er och se den igen. Om ni inte har tänkt på de här symboliska sakerna tidigare, så ser ni igen och har det i åtanke, så kommer ni att se en helt annan typ av film.
Sen kanske ni kan upptäcka egen symbolik som ni kan skriva till oss, så att vi kan upptäcka mer symbolik nästa gång vi ser den. Och så är tåget i rullning.
Så det blir som en brevväxling. Tänkte ni på det här? Nej. Tänkte ni på det här? Nej.
Det är som mailschack.
Varannan månad får man ett brev. Dan till Q5. Q finns väl inte på ett...
Jag tror dessvärre inte det.
Nej.
A finns.
A finns.
E finns också.
A, ett, det vet jag.
Ja.
Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj. Nej, men jag vet inte. Det finns inte mycket mer att säga. Det är en 7000 bra film.
Mm.
Och jag vet inte om den är för alla. Men alla som tycker om lite absurd och lite mer... Alltså det är symbolik i dagens ord. Lite mer symbolisk humor. Inte direkt rakt upp och ner. Haha, roligt. Men som i sitt kontext är otroligt roligt. Ja, alla som tycker om sånt, ser den. Och ni andra ser den också. Men ni behöver inte tycka om den lika mycket kanske.
Men kort och gott, är du en människa med en hjärna, se filmen.
Ja. Jersey Shore kan undvika det.
Förhoppningsvis får de personer som tycker om Jersey Shore undvika oss också.
Min bror! Jag vet, Bloodlines. You know.
Okej, okay, men hur som helst. Och med de orden så avslutar vi vårt filmsamtal om Dr. Strangelove. Och om det här är den punkten som ni var intresserade av att lyssna på, så ber vi er adjö.
Ja, av någorlunda... förståeliga anledningar så kanske vi inte riktigt säger en nästa film för nästa avsnitt. Men låt oss säga så här, det kommer bli en bra en.
Om den nu blir av.
Precis. Den kommer bli. Var, när, hur, i vilket universum, vi vet ej. Men det kommer. Kanske.
Det kan ju vara så att vi råkade tappa avsnittet genom en tidsloop, så egentligen så sändes det på radio 1952 egentligen.
Det vore ganska coolt.
Det vore väldigt liften skajt i galaxen.
Det är lite grann som en agnostisk ängel, om jag ska citera South Park. Att man vet som inte riktigt någonting. You can never know.
Nu drar vi fram ännu mer så här. Vet de det här? Det var väl Stephen Hawking som anordnade en fest för tidsresenärer. Och utannonserade den festen dagen efter. Han berättade att ingen dök upp.
Åh.
Så alla ni som trodde hade hopp om tidsresande. Nej, tyvärr.
Stephen Hawking har redan bevisat det. Party pooper.
Jävla Stephen Hawking.
Ja, men...
Med vi talat förrakt mot Stephen Hawking, så säger vi adjö till Dr. Strangelove och går över till att prata lite grann om Flickchart. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. Ja, du Ebbe, nu har vi förlorat en kvarts material Flickchart på grund av att garagebandelsen för att krascha fett jättehårt.
Så ska det vara. Men vet du vad? Vi är inte nerstämda ändå, så nu ska vi flickcharta lite grann.
Jajamensan.
Ska vi gå igenom lite flickchart måhända? Vet ni vad, pojkar och flickor, flickchart ger oss valet mellan, i det här fallet, Yes Man och Batman Begins. Och då får vi välja vilken vi tycker är bättre. Valda film blir högre på listan än inte valda film. Så enkelt är det. Så spänn fast byxorna, så åker vi iväg.
Och vill ni göra detsamma, så är ni bara att gå in på flickchart.com, göra ett konto och börja ranka era filmupplevelser.
Vi borde ta tag i att så, kommunicera med Flickchart och få liksom så här, få...
reklampengar.
Ja, men precis. Shit alltså, i nuläget. Jag tror vi skulle säkert kunna få en kolumn alltså.
I guess, nej. Om de inte har gett en kolumn till The Totally Rad Show, som typ hade såhär tusentals och tusentals.
De har ju inte det vi kan erbjuda.
Nej, för de är ju proffsiga.
Oj, oj.
Men Yes Man mot Batman Begins.
Jag hävdar på Batman Begins. Vi hade en liten diskussion om det här tidigare, men materialet försvann. Men jag står för Batman i alla fall.
Åh, då gör jag också det. Bara för att få ett nytt val.
Fear pressure.
Har jag inte sett? Har jag inte sett? Har jag sett?
Okej, okay. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull mot Reservoir Dogs. Undra vad Filip kommer att välja.
Ja. Ja, men du vet, den här Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, det är väl ändå den bästa, tycker
alltså, jag.
Den är så trovärdig i hur han gömmer sig i kylskåpet för att överleva en kärlek.
Jag har hört att folk är ganska positivt inställda till de här interdimensionella rymdvarelserna.
Ja, men det är som jag tycker, när jag såg det, och framförallt genom Shia LaBeouf skådespeleri. De sålde ju verkligen teorin om att det skulle kunna finnas utomjordingar.
Och verkligen det här så här far-son-förhållandet mellan de här helt jättebra länkade karaktärerna. Ja, verkligen fuck you Indiana Jones and the Crystal Skull. Indiana Jones för mig, men inte den här.
Ja, så jag tror att vi väljer Reservoir Dogs.
Jag tror det också.
Enligt mig Tarantinos bästa film.
Enligt mig Tarantinos typ näst bästa film. Alternativt tredje bästa, då jag inte vet var jag ska säga att... Oj, nu blev det spännande. Men för att avsluta, Django Unchained kan vara hans näst bästa enligt mig. Alternativt hans tredje bästa.
Det återstår att säga vad jag tycker om den.
The Mummy Returns mot Troy.
Jag säger nog Troy.
Det säger nog jag också, då Brendan Fraser inte förtjänar att liksom vistas i någon film annat än Djungel George.
Åh, djungeljord. Men Mumien-filmen är väl ändå helt värdelös, tycker jag.
Jo. Jag har ett nostalgiskt värde i The Mummy första, alltså, men de andra, nej. Det är lite grann så Star Wars episod 1 över det.
Nu är vi tysta för att jag försöker få fram filmer som jag har sett.
Filip har inte sett några.
Jag har sett de här filmerna.
Oj. Slumdog Millionaire mot American History X. Vi har redan uttalat... Oj, vänta, vi förlorade.
Nej, just det, vi förlorade.
Vi pratade tidigare om att Slumdog Millionaire var överskattad, men att Filip tyckte bättre om den än jag gjorde. Och jag tycker väldigt mycket om American History X. Den är skitbra, så jag säger American History X.
Det är jag med utan att ens blinka. Den är topp 10, tror jag.
Fast då så blinkade du ändå.
Ja, men inte åt val. Jag blinkar för att återfukta mina ögon.
Ah, okay. Det är bra. Då är vi på samma sida. Charlie's Angels. Oh.
Har du sett den?
Ja, den är bra. Nej! Du måste se American Beauty.
Jag vet. Ja, nu är jag med på noterna.
Är Ebbe förvånad över att Filip har sett Beetlejuice? Nej, det känns väldigt Filip.
Inte för ett ögonblick.
Charlie's Angels mot Beetlejuice. Och undra vad pojkarna kommer välja i den här prekära situationen. Beetlejuice.
Beetlejuice är en skitbra film, tycker jag.
Helt klart. Den är väldigt snygg framförallt.
Det är det den vinner på.
Den har inte jättemycket substans egentligen. Den är så ganska vittig, vitsig, lite hipp dialog. Men jag menar, den är snygg framförallt.
Det är det den vinner på. Det är den som cementerar Tim Burtons väldigt säregna estetik, skulle jag säga.
Ja. Har du sett Phone Booth?
Ja. Intressant är egentligen hur en film skapar sin punkt.
Rätt dålig dock. Mm. Väldigt länge sedan jag såg den, så jag är inte riktigt rättvis mot den i min bedömning. Då, hej, jag såg den kanske när jag gick i 8:an.
Okej, ja, jag vet inte, det var väl ungefär då jag såg den senast också. Men jag tycker att den är intressant att den kan ändå bygga ett narrativ runt en plats.
På lite löjligt dock att vi har hundratusentals SWAT så här agenter som alla typ siktar in sig mot en telefonkiosk.
Ja, det är...
Lite sådär.
Det är ingen jättebra film, men det är intressant.
Ja, helt klart. The Mist däremot, jag tycker den är rätt solid. Fram till liksom det tydliga liksom slutet där Stephen King alltid släpper bollen.
Mm, jo, men jag skulle nog säga The Mist i den här situationen. Ja, den har ju trots allt typ såhär monster, zombie, spindlar.
Så. Den är inte jättebra, men den är inte jättedålig. Sen, det roligaste jag hade med filmen var just slutet, därför att det är så otroligt dumt.
Det,
jag tycker det är jätteroligt faktiskt. Därför att det är liksom, hej, för att spoila The Mist nu, spoiler alert, han skjuter alla andra sina så här familjemedlemmar därför att de ska undvika, att de vill inte bli uppätna. Och så finns det en kula för lite för att alla ska dö, så då sparar han sig själv. När han går ur bilen efter att ha skjutit alla, så kommer militären och har räddat alla. Så han sköt just ihjäl sin familj. När jag inte behövde göra det. Get it? It's hilarious.
Nu får vi däremot ett jättepassande och väldigt tematiskt val.
Det här var en genuint jättesvår fråga.
Det håller jag med om. Vi har Den lilla sjöjungfrun mot Hitta Nemo.
Två stycken generationers vattenupplevelser, så att säga.
Från Disney.
Från Disney.
Båda två är helt fantastiska filmer.
Den lilla sjöjungfrun har ju Ursula som absoluta höjdpunkt enligt min mening. Den ultimata skurken. En av mina absoluta favorit Disney-skurkar. Åtminstone designmässigt. Hon är ju skitcool, verkligen.
Det är just det. Hon är ju skitcool, ärligt talat, som du säger. Hon är otäck på ett så slugt sätt.
Verkligen.
Men samtidigt, Hitta Nemo är ju en av Pixars bästa filmer, skulle jag säga.
Helt klart. Det är om inte deras absolut bästa film.
Ja, så... Oj, det var svårt. Alltså, ja, det är inte så här... Jag kan ju gå på ren nostalgi och säga Lilla sjöjungfrun.
Jag faller nog typ in i Finding Nemo personligen dock. Så nu får vi faktiskt den här efterlängtade diskussionen. Nu måste vi komma underfund om vad som stämmer.
Mm.
För jag är ju lika benägen att välja The Little Mermaid. Men någonting inom mig sa Hitta Nemo ändå.
Ja, för mig var det tvärtom. För jag skulle lika gärna kunna välja Hitta Nemo, men jag valde Lilla sjöjungfrun.
Okej, men nu måste vi väga upp någon sorts punkter här. Vi får ta ett argument var från filmen och sen så väger vi dem mot varandra. Jag skulle nog säga att den absoluta, så det är ju verkligen din Hitta Nemo i en roadtrip fast under vattnet och i de all, jag menar, det är allt det magiska i så här, vattenlivet. Så här. Ja, men typ när de åker i slipstrammen med sköldpaddorna och så här, the jellyfish, oh! Och sen, jag menar, den är bara så rik. Det känns som att du är i havet verkligen. Det är mitt argument. Där har vi hittat Nemo för mig. Boom!
Havet är djupt.
Det var ett bra val. Poängen går till den lilla sjögrunden.
Nej, men havet är djupt har ju jämfört med sin amerikanska originaltext nästan en bättre översättning.
Mm.
Den är ju helt suverän.
Helt klart.
Men bestämmer vi oss för den lilla sjögrunden?
Det gör vi.
Mm. Nu kommer det att ta lite tid här igen, för nu måste vi bestämma. Ja, men jag har inte sett Pretty Woman. Här, det var ju snabbt.
Okej, det är egentligen inte svårt, men jag önskar att det var svårt. Det är lite så här att det står mig så nära hjärtat, trots att jag vet att det ena är betydligt bättre än det andra.
Ja.
The Empire Strikes Back mot V för Vendetta, och då är det alltså V för Vendetta som egentligen står mig närmare hjärtat än The Empire Strikes Back. Men jag kan ju inte på något sätt vi säga att Vendetta är bättre än The Empire Strikes Back i filmväg alltså.
Det är synd, för Vendetta är en jättebra film.
Det är en jättebra film, men den är inte lika bra som berättelsen i sig är. Det är det som är grejen, alltså den blir begränsad av faktumet att det är den första filmen som den här regissören gör, och att, jag menar, utförandet är inte perfekt helt enkelt dessvärre.
Så...
Skitbra fortfarande dock, men The Empire Strikes Back.
Det är så i rösten som vi måste klicka ja för The Empire Strikes Back.
Vi är så ledsna.
Men den är ju så bra.
Den är ju så bra. Det är typ den tredje bästa science fiction-filmen någonsin. Typ. Alltid typ ju.
Ja.
Mm. A Bug's Life.
Ett
småkrypsliv heter den väl
på svenska. På svenska. Mot Lost in Translation.
Och det är ju som ganska solklart för mig. Det är ju... A Bug's Life tycker jag hemskt mycket om, faktiskt. Jag tycker, alltså, jag såg ju som aldrig Ants när jag var liten. Och då hade vi A Bug's Life och Ants som kom ut samtidigt. Och de ställdes ju automatiskt mot varandra.
Av förklarliga skäl.
Så här i efterhand så anser jag att Ants är bättre när jag har sett om den. Den har lite mer humor som sätter sig och fastnar och så här. Men shit, ett småkrypsliv var fasen otäck. Och den var bara allmänt cool.
Det är ju så. En Disney-tolkning av Seven Samurai.
Ja, liksom. Men shit alltså, jag tycker om A Bug's Life. Men Lost in Translation är min absoluta favorit, typ. Min favoritkärleksfilm.
Okej, nu kommer du börja förklara dig. För jag tycker att Lost in Translation är skittråkig.
Shit, okej, jag säger inte emot dig.
Alltså, jag menar verkligen så här. Karaktärerna är astråkiga. Rent berättelsen tycker jag är jätteointressant. Så här... kärleksplotten känns så jävla filmpåtvingad att jag inte orkar med.
Alltså, men det är väl det som jag kan ju inte säga emot någonting du säger, men det är ju som hela Japan och den är så mysig. Och det är bara som, jag får inte så mycket extrema intryck när jag ser den ens. Jag får bara en känsla av supermys. Och det är ganska mycket värt för mig. Jag gillar supermys.
I guess, men som sagt, alltså jag fick...
Du fick inte supermys?
Jag fick inget mys alls för Lost in Translation. Jag fick bara kall, hård verklighet. Bara, fan, jag inte tycker om de här karaktärerna.
Så du väljer ett småkrypsliv?
Jag väljer ett småkrypsliv. Inte nödvändigtvis för att jag tycker att det är en jättebra film. Utan snarare för att jag inte tycker om Lost in Translation.
Hur fan ska vi göra nu då? Det är nu vi skulle behöva Pontus. Vänta, vet du vad vi gör?
MSMS-ar du?
Nej, jag hade tänkt ringa Pontus, men jag insåg att jag hade slut på pengar.
Jag får komma ihåg att Pontus svarade i telefon.
Ja, han svarade när jag pratade med honom senast.
Jag behöver hemskt mycket om ursäkt för att jag svarade Pontus. Men,
jag kommer stå min stand my ground i det här fallet.
Jo, men jag kan komma med på att trycka Lost in Translation. Och
så vi tar oss framåt.
Jo, precis. Och för att, som sagt, det handlar inte om att jag tycker om ett småklippsliv utanför att jag vill.
Ja, okej. Ja, men det gör vi så. Jag vek mig för ditt val. Nu är vi
precis. Jag har inte sett den där.
Nej.
Jag vill se den däremot.
Se den? Du skulle ha strunta och sett The League.
Nej. Jag har The League-serietidningen där.
Det däremot är en bra lösning.
Mm.
Alan Moore.
Det är bra Alan Moore dessutom.
Väldigt bra. Jag tycker det mesta Alan Moore är ett bra Alan Moore dock.
Ja, men Alan Moore också, det kan bli lite träigt ibland.
Ja. Swamp Thing-referens. Det är Swamp Thing som är typ ett träd.
Det var inte meningen.
Nej, det var kul för mig.
Okej, nu har vi ett väldigt enkelt och självklart val igen. Forrest Gump mot The League of Extraordinary Gentlemen.
Och alla som är bekanta med The League vet att den är skitdålig.
Alltså jag älskar premissen i den. Jag tycker att den är jättekul. Jag tycker att det är väldigt intressant att ta massa klassiska litterära karaktärer som där. Oj, här var det jättekult allting. Men den är skit.
Ja.
Den är skit.
Det är därför man ska läsa The League of Extraordinary Gentlemen istället. Som inte är skit.
Just precis.
Då säger du, ska vi typ wrappa upp med 5 val till kanske? Jo, det blev ju lite kortare segment på grund av Sagda missöde.
Precis. Tyvärr.
Tyvärr. Det var bra 10-15 minuter vi fick där.
Mm. Men nu har vi vårt första av våra 5 sista.
Ja.
Liftens Guide till Galaxen mot Return of the Jedi.
Science fictions tema här.
Return of the Jedi, det är sjätte va?
Ja. Den är väldigt bra, men den har ju sina... Den är ju sämst av de bästa.
Det är ju sämst av de bästa. Med boken och allting. Vi... Åh, vad synd att det försvann. Vi hann ju prata om varför vi tycker att det är synd med boken, men det orkar vi inte prata om.
Ja, whatever. Vi tar en annan gång. George Lucas är dum i alla fall.
Mm.
Och Hasbro är giriga.
Och det här är ju jättekrångligt för mig, för att även om jag vet att Liften Sky till Galaxen inte är en jättebra film, men jag älskar Liften Sky till Galaxen. Det är min bästa bok någonsin, skulle jag säga. Tillsammans med 1984.
Jag förstår dig. Och jag tycker om filmen. Det gör jag. Det finns många som anser att den är skit rakt upp och ner. Jag är inte en av dem.
Jag
ser fortfarande inte att den kan nå upp till Return of the Jedi.
Nej, det tycker inte jag heller. Star Wars kommer och förblir Star Wars. Och Star Wars är inte sämre än Liftens Guide till Galaxen-filmen. Kanske
sämre än boken möjligen.
Kanske sämre än boken, men inte sämre än filmen, absolut inte.
Nej. Det var ett av... Hoppas att vi får fler tematiska då.
Den där har jag inte sett.
Har inte du?
Den där har jag inte sett. Den där har jag sett.
Okej, nu har vi en film som handlar om barn i en garderob. Och en film om familj i ett panikrum. The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe mot Panic Room. Det här var ett genuint lite småknepigt.
Jag vet inte, jag tyckte inte om Narnia-filmen.
Ja, men det är det som är grejen. Att...
Jag tycker inte om Panic Room heller, men...
Ja, men som sagt alltså, jag tycker inte illa om någon del dock. Men båda är ju ganska så här... Nej.
Narnia vinner ju på att den har lite av det här fantastical...
Och den är en svincool skurk.
Mm.
Panic Room har Jared Leto i flätor typ.
Jag kommer aldrig någonsin förstå hypen kring Jared Leto.
En bra skådis.
Yes. Jag tycker jag blandar alltid upp Jared Leto och Jake Gyllenhaal. De är jättelika varandra tycker jag.
Ja, det är de.
Så jättelika varandra.
Jared Leto får sitt ansikte sönderslaget i Fight Club. Det är rätt tillfredsställande.
Är det han som spelade The Pretty Boy?
Yes.
Det visste inte jag om.
Så är det.
Det är jättekul. För monologen som berättaren har med en sån slår sönder The Pretty Boy, det är bland det bästa i filmväg.
Yes.
Rent dialogmässigt.
Den filmen är ju det bästa i filmväg. Så.
Ja, det är
ja.
Vi sa överens på det här.
Jag lägger nog fortfarande min på Panic Room, där jag anser att den har lite faktiskt kreativa idéer.
Någon substans framförallt.
Precis.
Man kan inte komma undan från att Narnia är en väldigt så här, beryktad serie och sånt där,
ja.
Men... filmerna är inte...
Jag menar, den första är inte dålig. Den är bara ganska med. De följande däremot.
Ja, jag har inte sett några av dem. Jag har sett första som sagt, men... Jag tror inte att det är så färdigt första.
Tvåan handlar om mexikanska typ så här, invandrarpojkar som slåss. Typ.
Kändes.
Ja. Panic Room i alla fall.
Panic Room it is.
Då har vi 2 avklarade av vårt 5.
Nu... Nej, kan vi få någon mer diskussionsval?
Ja, vi behöver mer de två sista får vi hoppas på. The Dark Knight mot Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal Skull. Ser ni? Det kunde ha blivit spännande om det var en annan Indiana Jones, men nej.
Ja, vi har en
genom... Vem fan bryr sig? Vi har stampan i marken, det är bara The Dark Knight.
Ja. Åh, den har jag inte sett. Och den är inte sett.
Den är ju skitskön.
Jag har inte sett den från... Mm. Jag har inte sett hela, jag har sett delar av den bara. Här har vi ett bra och intressant val.
A Beautiful Mind mot American History X.
Vänta, det var ju precis det valet du gjorde i vår förra inspelning.
Också. Var det?
Nej.
Nej, vilken var det då?
Det var...
Seven var det.
Beautiful Mind mot Seven, American History X mot något annat.
Mm.
Okej, jag blir inte så diskussionig här. Jag går på American History X. Men jag kan backa upp det ifall att du går alltså otherwise.
Nej, men jag går också på American History X. Men jag vill ju påpeka många gånger om att A Beautiful Mind är en film som man ska se.
Den är fruktansvärt bra. American History X är bara snäppet bättre.
Jo, precis. Och hade jag varit en annan typ av människa så hade jag utan tvekan kunnat valt A Beautiful Mind över American History X.
Det handlar ju mycket om alltså vad de tar upp. American History X tar upp mycket mer, det tar upp hatet. Medan A Beautiful Mind tar upp mer den inre smärtan.
Precis.
Och vad som berör dig mer, det är liksom upp till dig.
Precis. A Beautiful Mind, det handlar ju mer om en särgad människa som kommer till insikt och ro med vem han är och hur särgad han egentligen är. Medan American History X handlar om person som också smärtar väldigt mycket inombord ju, men inte under filmens gång utan som i resultatet av det hela. Och liksom det American History X är en reflektionsfilm mer än en händelsefilm.
Mm, precis. Ja, men American History X. Då ska vi se här, fjärde valet.
Är vi på fjärde valet nu eller på femte
valet? Där var fjärde valet nu.
Så det är sista valet?
Nej, vi har det här är till.
Ja.
Planet of the Apes, 2001. Mot Godzilla, 1998. Nej men hoppsan, vi hade två filmer som båda i sitt originalformat var jättebra. Men här har vi remake och... Eller ja.
Dubbelskräp.
Ja, jag menar... Det här är det mest intressanta valet än så länge. Därför att det är två stycken... ogudaktigt dåliga filmer. Vilken är sämst?
Man vill inte ge filmen vinsten.
Jag...
Man vill inte ge någon av dem äran av att ha vunnit över den andra.
Alltså jag menar vi har That's a Lot of Fish mot...
Du får inte säga så här, för det kan vara det som får mig att vilja välja den över
den. Alltså jag kommer ju välja den. Jag väljer Godzilla och jag väljer det för att den faktiskt är... Det finns någon sorts underhållningsvärde i att den är så dålig.
Det har Planet inte
of the... Planet of the Apes är bara... Den är ju jättedålig, men framförallt så är den jättetråkig.
Ja.
Det är så jag står.
Du tar orden ur min mun och det är skitjobbigt. Men sen så kan jag säga så här. Jag tyckte om Godzilla när jag var liten. För att då, jag visste ju om att Godzilla fanns sen tidigare på något sätt. För man, av någon anledning, så när man var liten så hade man ju koll på saker i alla fall.
Mm.
Men när jag såg Godzilla så tyckte jag att den var skitcool.
Ja, shit, jag såg den med min dåvarande kompis Arvid hemma hos honom. Och shit, jag håller med, den var skitcool.
Sen så, när man säger när man blir lite äldre och har lite mer raffinerad smak, så är det en helt annan sak.
Sean Renaud, vad gör du i den filmen?
Det är ju för sig ett väldigt bra argument till varför Godzilla ska vinna över Planet of the Apes. Men för sig, Planet of the Apes har ju Tim Roth.
Ja, men de gör ingenting med honom.
Nej, jag vet. Men om man ska prata så här skådespelare...
Ja, de gör ingenting med Sean Renaud heller i och för sig.
Han får bara stå och säga... Ja, ungefär.
Ja. Men... Jag går på Godzilla. Ja. Framförallt, jag menar, jag har ju ändå någon sorts band till Godzilla. I att jag tycker det är så pass illa om den. Planet of the Apes, det är liksom... Vad genuint, du är jättedålig. Jag har ingenting med det att göra.
Det finns en glädje i att ogilla Godzilla.
Precis.
Det finns ingen glädje i att ogilla Planet of the Apes.
Det är bara tomhet.
Bara tomt hål av olycklighet.
Olycklighet. Jag ska börja köra på olycklighet. För det var fint. Godzilla. Vi behöver ett bra sista val nu. Oh, det börjar bra. Oh, det var om det. The Matrix. Nu blev det genuint väldigt intressant här.
Gå inte in direkt på vad du har tänkt välja. Utan
nej, jag ska inte. Nu ska vi börja samtala här.
Båda filmerna är otroligt värda vinsten.
Utan tvekan. Jag måste för övrigt säga att det här är den absolut snyggaste... snyggaste postern till The Matrix.
Det är skitdålig radio, för ingen kommer att veta vad du menar.
Det är embryo i ett rött ägg. Det är snyggt i alla fall, tro mig. Mm. Jag hade den som wallpaper typ under större delen av min uppväxt på min dag.
Well, that's neat.
It was neat.
Så här har vi ju min barndoms kärleksfilm mot en film som jag upptäckte på senare år och som jag älskar lika mycket. Och då var ju The Matrix var ju typ det bästa som fanns när jag var liten.
Utan att överdriva så såg jag The Matrix varje dag.
Det gjorde inte jag, men då det är tydligt, och vi vet ju sedan tidigare, att Ebbe tittar på mycket mer film än vad jag gör.
Ja, men jag tittar inte på mer film då. Då tittar jag på en film mycket.
Jag tror fortfarande till på mer film.
Det tror jag också.
Jag såg inte film varje dag, om vi säger så. Men The Matrix är vansinnigt bra. Och den blir bara ännu bättre desto fler gånger man ser den, skulle jag säga. För man, det finns alltid någonting nytt att se på. Och
precis.
Wachowski-bröderna, eller Wachowski-syskonen som de är nu.
Och Lana.
Mm.
So weird.
Nej, det
händer aldrig. Varför händer? Det är aldrig sånt som händer i Hollywood. Det är första gången typ, måste det vara. Men det är asballt.
Det var Kowski-syskonen liksom.
Yeah.
Jag har fortfarande sett Cloud Atlas. Och det ska
inte jag heller.
Ska passa på att göra.
Ska göra det. Det är lite som på tal om att se nya saker. The Matrix. Du vet, The Woman in the Red Dress-scenen.
Mm.
Alla statisterna i den scenen är tvillingar. De är identiska enäggstvillingar som flögs in specifikt för att de var enäggstvillingar. För att det ska vara den här glitchkänslan att det är bara dubbletter som går där. För att de har varit för lata för att göra liksom bara nya så här, simulationer. Utan de har bara tagit sig dubblera filerna och lagt in dem.
Och jag orkar inte med Wachowski-bröderna.
Så jävla hårt.
Wachowski-syskonen.
Då var de bröder dock.
Jo, men det är de inte nu längre. jag säger att jag älskar dem nu och inte älskar dem då. Okay, för att jag tycker fortfarande om dem, även om de gjorde Speed Racer som kanske inte var jättebra.
Fast de hade lite fan.
Jo, men alltså de...
Däremot så finansierade de Ninja Assassins. Det var oförlåtligt.
Mm. Nej, men de revolutionerar ju filmskapandet gång på gång. Och kamerarbetsmässigt så gjorde de ju väldigt mycket nyskapande i The Matrix.
The Matrix la ju liksom landskapet för all actionfilm att komma, mer eller mindre.
Men å andra sidan så har vi Seven.
Seven! Den typ bästa så här kriminalfilmen någonsin nästan, som utspelar sig i nutid i alla fall.
Och det är David Finchers näst bästa film.
Vilken anser du hans bästa?
Fight Club.
Fight Club, föga förvånande. Men,
och ja. Om man ska prata rent skådespelerimässigt, Matrix har inte en komma på jämfört med Seven.
Gud nej.
Radarparet Brad Pitt och Morgan Freeman som möter Kevin Spacey.
Kevin Spacey alltså.
Alltså som det, ursäkta att jag smackar så mycket, men jag tänker så det knakar. Kevin Spacey gör sin livsroll i den här filmen.
Jag hävdar ju att hans livsroll är i American Beauty dock. Men det är hans näst livsroll.
Jag har ju inte sett American Beauty. Men om vi ska prata om hans näst livsroll så skulle jag väl säga The Usual Suspects. För den är han också riktigt.
Ja, då kanske Seven blir hans tredje livsroll. Eller Kevin Spacey är en jävligt bra skådis, okej. Okay.
Han är så lid i allting han gör.
Precis.
Så mycket som jag har sett av i alla fall. Och samma sak gäller Morgan Freeman. Han även i Bruce Almighty så gör han ju en bra...
Han är en bra grej. Har du sett Wanted?
Nej, det har jag inte gjort.
Gör kanske inte världens... He's pretty much phoning it in there. Men han säger, kill this motherfucker. Och det är rätt hårt att se.
Mm. Sen så har vi Brad Pitt. Och, även om han är fantastiskt duktig skådis, han träffar inte homerun hela tiden. Men i Seven så gör han det väldigt bra i alla fall.
Ja, yeah, shit. Sista scenen om inte annat är nog för att liksom kvalificera honom.
Och det här är så det som är så intressant med att välja eller väga Seven mot The Matrix, att båda två är ju väldigt smarta filmer.
De är intelligensen ligger dock i väldigt olika som fokus.
Precis, och det är det som gör sig intressant.
Seven är ju väldigt rå i sin intelligens. Medan The Matrix är ju väldigt filosofisk av förståeliga anledningar.
Oh ja, men det som Seven gör så bra är att den det smarta, man måste att berättelsen förväntar sig vissa saker från tittaren också. Och medan The Matrix är ju, eller båda filmerna i och för sig, är ju upplagda för att kunna uppskattas även om man inte tänker efter så mycket.
Mm.
Så det finns ju mycket mer djup att hämta i The Matrix än vad jag gör i Seven. Men Seven har många dörrar som kan öppnas upp när man tänker till lite. Tänk till exempel på att just slutet av Seven är ju verkligen uttänkt att vara det sista som händer.
Ja, men shit, verkligen.
Det ända från början så är det slutet som ska hända. Medan The Matrix lider lite grann av att vara den första filmen i en trilogi.
Precis. Och det är ju det som är så synd, att det var ju inte, det faller ju in i det hela faktumet att hej, tänk om den här filmen blir jätteframgångsrik. Vadå? Ja, men vi fixar det efterhand. Alltså, vi tar det när det kommer. För de visste ju inte att den filmen skulle bli en sån otrolig, ett sånt fenomen som det blev. Och därför blev det ju bara rätt half-assat resten. De hade coola idéer när de hade mer pengar, mer budget. Och då fick ju, jag menar, det smarta falla för de coola effekterna, typ.
Den blev så kommersiell.
Jag skulle inte ens säga det. Den blev bara lite så platt. Inte, alltså inte intelligent platt. Den föll bara.
Mm, okay. Jag försökte spela på en sån här jobbig filmkritiker typ.
Filip är pretentiös.
Men ska vi försöka diskutera någonting om vilken film som faktiskt är bättre?
Jag anser nog att Seven typ är bättre, om du förstår vad jag menar. Men jag kommer fortfarande välja The Matrix, därför att The Matrix har större tyngd hos mig. Och jag anser att det är en starkare film, om än inte objektivt bättre.
Mm, jag förstår hur du menar, jag förstår vad du
typ
tänker.
Så. Så jag menar, Seven är ju som en bättre film, men den förtjänar inte att vara högre på min lista.
Mm. Rent emotionellt och sånt där.
Precis.
För att jag nästan vill säga tvärtom. Av helt andra anledningar. Just av den enkla anledningen att även om jag tycker att The Matrix är skitcool på alla sätt och vis, så tycker jag nog nästan mer om Seven. Just för att jag tycker att det är en bättre film. Men, och då, det är då man börjar rannsaka sig själv för just de emotionella banden. För att jag tror att det som jag tycker om med The Matrix nu är inte det som jag tyckte om i The Matrix tidigare. Och därför så blir det så att även om det är samma sak jag tittar på, så får inte jag riktigt de nostalgiska bilderna. Och då känns det mer som att The Matrix som jag tittar på den nu är ungefär lika färsk som på det sätt som jag tittar på Seven. Och då tycker jag att Seven är lite intressantare. Sen så finns det ju, jag vet inte, det finns ju ett helt annat internetvärld, om man säger så, av att ha sett The Matrix. Rent för att man påminns om det hela tiden på internet. För att alltid ska vara någon som säger, men tänk om vi lever i The Matrix. Vi skulle aldrig veta. Och så kan man fram till att, nej men det spelar ingen roll. Om vi skulle göra det så är det helt ointressant ändå. Jag skulle fortfarande vara han som säljer information till Agent Smith för att få äta mina stekar liksom.
Det är väldigt goda stekar. De ser ut att vara väldigt smaskiga.
Ja, precis.
Liksom, jag tänkte det sen, alltså, liksom, sen jag såg den första gången. Fan vad goda de där stekarna ser ut att vara.
Det ser ut att vara riktigt bra mat. Men jag tänkte liksom så här, bara generellt sett. Idén i Matrix är intressant. Men jag tycker inte att hela den här biten med att det finns en värld i världen är mer än bara just intressant. Men jag tycker att det som är mycket mer, Seven är mycket mer påtaglig i det den berättar. Och då gör den så att den får en liten annan slagkraft. För att även om allting kanske inte porträtteras precis som det skulle ha hänt i verkligheten, så känns det fortfarande inte allt för farfetched.
Den är väldigt grundad ändå. Framförallt i hur den visar upp sina offer. Vilket är ganska ruskigt.
Alltså den är ju obehaglig. Även när den går på lågvarv så är den ju fortfarande otäck.
Den har ju alltid, alltså den släpper ju aldrig känslan av att jag menar, det är någonting som händer och någonting som kommer hända framförallt. Alltså, okej, hur ska vi komma fram till det här? Vi måste ha någon sorts vågskål här. Vi måste mäta någonting mot någonting som inte är filmen mot filmen. Säg en scen eller en karaktär mot en karaktär eller någonting.
Alltså, Seven har en 7 i titeln. Det tycker jag gör att den diskvalificeras ganska hårt. Rent typografiskt är det inte okej.
Typ lite speak, förutom att vi har en 7 som istället för ett V.
Hade det varit lite speak så hade det hetat Seven.
Seven.
Har det låtit nästan som Satan? Satan är jävlen. Och jävlen är Kevin Spacey i den här filmen. Jag tror att vi kom på någonting.
Du är så konspiratorisk av dig.
Nej.
Jag vet faktiskt inte. Jag är benägen att vika mig, men å andra sidan så vill jag ju verkligen inte.
Ska vi göra det så enkelt att vi gör en stensaxpåse?
Det tycker jag. Bäst av tre, eller? Eller ska vi ta... Nej, vi kör bara en.
En. Sudden death. Final destination. Yes. Fox only, no items.
Det är så jävla roligt. Ja.
Sten,
sax, påse!
Sten, sax, påse!
Ja! Det var en sax jag fick och Filip hade en påse. För er som inte såg förloppet. The Matrix vann.
Matrix vann.
The Matrix wins!
Och med The Matrix
så avslutar vi måhända det sista avsnittet av Filmstugan. För nu i alla fall. För vi vet ju alla att det kommer mer sen. Och ja, i vilken form det är och hur och när och var och vilka, det vet vi inte nu. Men det kommer vi veta sen, någon gång, kanske potentiellt.
Vi kan väl påpeka att säga så här att Filmstugan-namnet och allt som hör det till, det kommer gå till Ebbe nu. Så om ni har något som ni vill veta om, eller om det är någon person som ni ska kontakta om det, så är det Ebbe ni ska prata med.
Jag kommer bli den, alltså, nästa showrunner i nästa version av det hela. Och ifall att Filip är involverad i det eller inte, det märker vi då. Förhoppningsvis så är han det, för det vore väldigt fint. Men jag kan ju inte lova någonting då jag inte vet om jag själv kommer göra någonting med det heller.
Det är en annan tid och en annan plats, helt enkelt.
Precis.
Och det är så det kommer få vara.
Det är så det kommer vara. Även om vi inte vill det. Eller om vi vill det. Eller om Einstein vill det.
Det är sånt som står skrivna i sanden på en strand borta i Filippinerna, antar jag. Men på, alltså, det är jobbigare att stänga av än vad jag trodde att det skulle vara.
Vi kan ju trösta oss med att det blir det längsta avsnittet vi har gjort i alla fall.
Jo, men absolut. Men det har varit kul att göra Filmstugan, även om det har varit väldigt mycket problem med det, som hade
inte egentligen hade behövt vara problem.
Precis. Och som helt enkelt, eftersom att det har blivit så pass stressigt, så har det ibland blivit så att produktionen har blivit bristande, känns det som.
Mm.
Tyvärr. Och i en bättre värld så hade vi nog fortsatt med Filmstugan ett tag till. Men som sagt, vi lämnar det åt framtiden och ser vad som händer.
Ja, men precis. Och som jag kan inte så här uttrycka det nog, det kommer bli mer Filmstugan. Men vi får helt enkelt se i vilken form det blir.
Precis.
Men med det så kanske vi ska lämna över Filmstugan i kviokammaren.
Släppa ut den i eten, helt enkelt.
Ja. Stänga dörren, låsa bakom oss och vandra bort mot sanddynerna. Good night, folks!
Nighty night!